ska några små tassar flytta in hos dig. Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt.
Hej!
Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
Mit Asana können Sie unternehmensweit für mehr Klarheit sorgen und bessere Ergebnisse erzielen, indem Sie Arbeitsvorgänge und Workflows mit Unternehmenszielen verknüpfen. Asana, a smarter way to work. Kostenlos bei asana.com testen.
Leute, habt ihr Bock darauf, eure Versicherung in den Griff zu kriegen und dafür 30 Euro Shopping-Gutschein abzustauben? Hier ist übrigens Tara vom Podcast Tara sagt was und ich sage euch, ladet euch die Clark-App runter und nutzt bei der Anmeldung mein Code Tara sagt Clark. Alles groß und zusammengeschrieben. Da kriegt ihr nicht nur eure Verträge gecheckt, sondern ihr könnt euch auch kostenlos und unabhängig von den Expertinnen beraten lassen. Also probiert Clark aus und holt euch den 30 Euro Shopping-Gutschein für IKEA, Amazon und Co. mit dem Code Tara sagt Clark.
Då kontaktar han Författarförbundet för att han behöver pengar för att kunna stöta på sin sons tjej. Och då säger han det, och då säger ordföranden i Författarförbundet att vår linje är att det skrivna ofta är det tänkta. Och det bevisar du nu genom att ringa mig och be om pengar för det här.
Det här är det åttonde eller nionde avsnittet av en så kallad podcast som heter Gästabudet. Jag heter Viktor Malm och det här avsnittet spelas in i mitt kök i gamla Enskede som ligger antingen i eller utanför Stockholm beroende på hur man väljer att se på geografi. Med mig idag har jag som vanligt Lyra Colli.
Hej.
Rebecka Kärde som är någon annanstans tyvärr.
Jag är tyvärr i Skåne, precis. Jag har flytt corona. Så jag är här och jag tycker, som stockholmare så tycker jag att gamla Enskede ligger i Stockholm. Jag tycker det är så fånigt med den här kranskommuns fascismen. Ja, hej! Rebecka Kärde heter jag.
Bra åsikt tycker jag. Och till sist, Mikaela Blomqvist.
Ja, hej!
Och idag ska vi prata om det kanske allvarligaste ämnet som finns. Vi ska inte göra det i egenskap av mumier, men vi ska prata om någonting som eventuellt håller på att mumifieras. Litteraturen och dess nära förestående död.
Har du lagt ner mycket tid på den här introt, Viktor? Vi ska inte göra det i egenskap av mumier.
Det är en eulogy, vad heter det på svenska?
Eulogi.
Nekrolog. Eulogi heter det helt enkelt.
Ja. Ja.
Nej. Nej, jag kom på allt det här nu, men jag tycker att det var ganska bra.
Jag vill gärna att du talar på min begravning. Eller innan min nära förestående begravning, kanske snarare.
Jag kan hålla det när du fyller 40. Det är ungefär vad litteraturen gör nu, skulle jag säga.
Vad menar du med det?
Nej, men så här, livet är ju bra fram till man fyller 40. Sen kommer allting som händer en som är bra ha hänt. Efter det är det bara död kvar. Det vill säga karriären går sämre, tankarna blir långsammare.
Men tala för dig själv. Kant skrev sina tre kritiker i 60-årsåldern.
Vi kan hitta på undantag till vad som helst, men regeln är ju att man blir sämre ju äldre man blir. Och efter 40 händer det inte så mycket mer i livet.
Men jag tror det man förlorar i intellektuell snabbhet, det väger man upp genom beläsenhet.
Okej, det är möjligt. Vad
jag, jag tänker att det bara om man jobbar på kultursida som man pikar när man är typ 40, eller?
Nej, då tror jag att så här, den aggregerade erfarenheten ändå gör sig till känna när man närmar sig 50, faktiskt.
Okej.
Då man liksom varit med om alla snurr i debatten, att man kan bli lite som Lucky Luke, liksom. Att skuggan hinner inte med när man drar pistolen. Och det är väl åldrandets liksom fördel. Men okej, vi säger att litteraturen fyller 50 då, den har börjat få artros.
Det får man när man är 70, Victor.
Har du så mycket åldersångest alltså?
När blev man gammal? Jag försöker vara
realistisk. Men inte när man är 40 väl? Vi lever ju inte på medeltiden.
Inte heller 50. Jag tycker litteraturen snarare... Alltså det du beskriver tänker jag börjar hända vid 65.
Ja, jag tänker att så här, litteraturens 40-årsålder, det var väl typ i början av 1800-talet kanske.
Mm. Nej, det här... Vi behöver inte ha ett historiografiskt bråk idag om det som ska bli ett samtal om litteraturens slut eller död. Men 65 säger vi då. Jag kan gå med på det här. När man är 65 kommer ingenting annat än att ens vänner börjar dö.
Men jag tycker den är ganska bra. Litteraturen har liksom precis gått i pension. Skulle vilja flytta till typ södra Europa, skaffa ett trevligt hus i Spanien, bara gå på pensionärskaféer, spela lite bridge och liksom bara götta sig liksom.
Ja, ja men
jag skulle säga att den gör det. Skulle jag säga den har ett bekvämt liv, litteraturen, men den har också allt mer kännbara krämpor. Och det är ja. De vi ska tala om.
Jag tror vi kan enas.
Ja, men 65. Jag jobbade mig uppåt. Jag försökte förhandla ner det här, men vi börjar där, men innan dess ska vi ändå liksom börja med att prata om någonting som kan vara ett tecken på att litteraturen inte är död. Mikaela har nämligen varit i bråk. Du skrev en recension i Örnen och kråkan av Gabriel Littke-Snapps nya bok. Och jag förstod av Facebook-tråden som vecklade ut sig några eftermiddagar att den här recensionen inte var så uppskattad. Skulle inte du bara kunna ge oss en Den nyhetsguiden kallar en bråk-recap.
Jo, men det är att jag tänker att det visst handlar om litteraturens död. För vad jag gjorde i recensionen, det var att jag resonerade mycket kring estetiska frågor. Och vad är poesi? Hur kan man skriva poesi? Hur förhåller sig poesi till verkligheten? Vilket jag ändå uppfattade som att Littke-Snapp ville göra i sin diktsamling. Då började människor anklaga mig för att ha dolda motiv. Och det tänker jag är litteraturens död. Att man inte tror att någon kan ha tankar om estetiska frågor som är seriösa och som de bottnar i. Utan att man då agerar utifrån dolda motiv. Och då var det bara så här framkastade fraser. Att Nobelkommittén, Svenska Akademin...
Att det var Nobelkommittén och Svenska Akademin som gjorde att du gav den här boken en negativ värdering.
Ja, men vi har aldrig diskuterat Littke-Snapp i Nobelkommittén. Tror jag
han har inte varit liksom shortlisted för Nobelpriset.
Nej, det tror jag kan säga utan att bryta något slags tystnadslöfte.
Ja, jag började känna mig nervös nu, men det kan man väl ändå tillstå att han har inte kommit på tal.
Nej.
Det finns ingen officiell linje.
Vi kan väl ge bråket lite backstory. Förra året gav Katarina Frostenson, den största just nu levande svenska poeten bredvid Gunnar D. Hansson, ut en bok som heter F. Mikaela var en av få som gav den här en odelat positiv recension. Vilket du inte blev direkt åthutad av senare när Gabriel Littke-Snapp reflekterade över mottagandet av den här boken. Men implicit kanske. Så att det fanns en spänning där möjligen. För att han tyckte verkligen inte att den här boken var bra. Inte för att den var ond, vilket jag hävdade, utan för att den var god. Eller hur?
Ja, men för det första så... Han skrev ju inget om mig eller till mig i sin text. Jag uppfattade inte att det var en attack mot mig överhuvudtaget. Och om jag skulle ta det personligt varje gång en annan skribent tyckte annorlunda än mig om en bok, alltså då hade inte jag kunnat skriva om någonting. Jag hade inte kunnat sitta med er i det här rummet.
Får jag framkasta en tes här? Jag tänker att så här dålig stämning blir det bara när man sågar poesi. Inte när man sågar prosa.
Mm.
Och det är ju ett tecken på att poesin är mycket mer döende än prosan. Att poesin är liksom en stelnad konstform för en liten klubb av inbördes beundran. Där alla förväntas hålla varandra om ryggen. Och där någon, så fort någon har gjort något poetiskt så ska det applåderas och tas emot.
Ja, poesin är ju ingen arena för diskussion på samma sätt som prosa kan vara. Prosa är det allmänt accepterat att prosan kan sätta problem under debatt fortfarande och att den är någonting som man kan tala om utan att det går till direkta personangrepp. Men poesin, när vi hade den här poesidebatten, det var en debatt vi hade som var ganska dålig egentligen, som vi alla var inblandade i diverse tidningar för några år sedan, så för att citera mig själv så jämförde jag poesin då med liksom en sån här hysterisk skör ungmö som är liksom lite vagt sjuk och som man inte får uppröra. Och för jag tycker att det är lite den stämningen med poesin, att det är väldigt sällan det blir poesi, någon tar det på allvar egentligen. För det är väl det innebär att poesi aldrig sågas, det är för att man tänker kul att ni håller på liksom. För jag håller med, alltså min erfarenhet är också att de gånger jag får mest skit för hårdare recensioner så är det när det är poesi, eller då som vi pratade om senast, översättningar. För det är också ett sånt skrå som upplever sig liksom attackerat från alla håll. Men de är inte attackerade, det är bara att de inte är särskilt sedda.
De har ingen publik längre.
Nej, och det är liksom, jag vet inte, jag tänker att poesi på många sätt är lite grann som eller någonting. Alltså det är en stelnad konstform på många sätt som existerar i samhället av hävd. Och den ger, det finns en liten grupp intresserade som får väldigt, väldigt stora intryck. Och sen finns det en mycket större grupp som tycker om det då och då. Men det har objektivt ingen relevans i samhället.
Det är en kuriositet kan man säga.
Ja, men med svansföring som att det inte var det.
Men det var därför jag backade ur, alltså efter den poesidebatten. Det var 2019. Har jag skrivit 2 poesirecensioner. Då ägnade jag ändå väldigt många år åt att skriva en avhandling om poesi. För dels på grund av så här att jag, inte att jag tog illa vid mig eller blev kränkt av reaktionerna som den här debatten väckte. Inte alls det, utan så här. Jag tyckte bara att, eller jag insåg att den debatten vi förde med varandra som jag i sig tyckte var ganska intressant. Jag tyckte nog inte debatten var så dålig, utan jag insåg bara att den här kan överhuvudtaget inte ha någon relevans. Det här kommer inte spela någon roll. Man hade kunnat dra igång den här debatten ytterligare en gång, ytterligare 2 gånger, ytterligare 3 gånger. Och det hade ungefär fortfarande sett likadant ut av just de anledningar som du säger, Rebecka. Att jag läser fortfarande poesin som kommer ut, men jag känner liksom, känner inget, det är ingenting som gör att jag vill skriva om det annat än liksom för att det är kul att skriva om grejer. Men jag känner motivationen har lite försvunnit från mig.
Jag tycker du ska börja skriva poesikritik igen, Viktor. Men jag tänker att jag håller med er, men jag vill lägga till att med teatern så är det precis samma som med poesin, att där förväntas man också skriva ganska hovsamma recensioner för att teatern har det så svårt och det är så svårt ekonomiskt. Och så har det också varit med poesin. Det var för några år sedan så var det massa tal om att poeterna har det så svårt ekonomiskt och att man därför ska...
Ja, det känns som att hela den identiteten i så här, ja, vi gör det vi gör och blir fattiga bohemer och det är en del av att leva för konsten, den har försvunnit med vår generation. Det finns så många liksom författare och poeter som så här förväntar sig typ kunna få en fast månadslön på det de gör. Och då tycker jag att man har missuppfattat litteraturens roll i samhället.
Ja, som den skandalösa anomali den i alla fall bör vara.
Exakt, parasitär egentligen.
Mm. Ja, men jag håller verkligen med. Men jag blir ändå upplyft när det kommer såna här bok. Det är kanske inte kul att vara en del av det. Jag gillar väldigt mycket eller Mikaelas sätt att bara konstatera att man måste vara fri och inte kan bry sig om den här skiten. Det är nog mycket lättare att vara det än många andra. Känner dig fri.
Ja, men det tror jag. Men det tror jag är för att jag bor i Göteborg också. Och där är vi friare och tänker annorlunda.
Varför är ni friare i Göteborg?
Men det här, hela det här... Jag har aldrig förstått att den fanns innan jag började vara mer i Stockholm. Men det finns ju någon slags Stockholms kulturvärld där folk är väldigt upptagna av alla andra som är i Stockholms kulturvärld. Men om man bor i Göteborg och skriver eller arbetar med kultur på något sätt, alltså då man gör sitt och sen så lever man ett helt vanligt liv.
Hur känner du med det som bor i Berlin, Rebecca? Känner du dig mer fri?
Ja, jag känner att det var... en bidragande faktor, inte kanske till att jag flyttade från Stockholm, men att jag inte ville bo i Stockholm, för att jag är väldigt känslig mot sånt. Och jag förstår också att om man känner väldigt många i kulturvärlden, så är det klart att det förändrar ens perspektiv, för man kanske ser att nej, men han slet verkligen med den där diktsamlingen, och jag vet att det betyder så mycket för honom, för det har jag hört på avvägar, för vi hade ändå den gemensamma vännen, eller vi har träffats på den festen och så vidare. Så det är klart att det, jag tror att om man inte är sociopat liksom, att det är svårt att vara nära den världen och kunna behålla en liksom, jag ska inte säga objektiv, för det är kanske att överskatta möjligheten ens, men att behålla en någorlunda distanserad blick. Så för mig är det också väldigt viktigt. Men jag tror också, sen är man ju olika känsliga. Alltså jag är också sån, jag var ju tvungen att gå i terapi när jag gick i gymnasiet, för att jag inte kunde gå på Götgatan, för att det gav mig en sån social ångest. Så, jag menar, jag är också ovanligt känslig mot liksom det jag uppfattar som klickar och homogena världar och sånt där.
Men det är ju också idealet om kritiken ligger ju närmare, eller ligger ju fortfarande ganska nära den här gamla Montaigne eller Rilke i sitt torn. Jag tycker att det idealet inte bara är ett ideal, det är kanske inte ens ett ideal som existerar i kulturen eller samhället, utan det är ett ideal jag har. Kritiken bör vara ensam och inte ha några vänner.
Mm.
Eller?
Ja, men det tänker jag är rätt. I teorin, som Rebecca brukar säga.
Men kanske framförallt så borde kritiken inte samtidigt vara författare. Det tycker jag är det största problemet med den svenska litteraturvärlden. Ja, du tittar kritiskt på mig, Mikaela, och jag har aldrig förhävt mig i det här avseendet, tvärtom. Vi gör alla vad vi kan för att betala hyran, så. Men i en idealvärld så skulle jag inte skriva litteraturkritik. Jag hoppas inte mina arbetsgivare lyssnar på det här bara.
Det tror jag verkligen inte att de gör, kan jag säga.
Men den där arbetsdelningen tror jag inte på.
Varje gång jag skriver en kritisk recension, vilket händer ganska ofta eftersom jag recenserar mycket svensk samtidslitteratur, och det är, om man ska, handen på hjärtat, kanske inte så jävla bra oftast, så vet jag att det här kommer förr eller senare bite me in the ass. Och jag tror att väldigt många kritiker som själva är författare är lite mer positiva än vad de skulle ha varit annars, för att liksom, de vill skapa någon slags goodwill för deras eget arbete.
Det är ju möjligt, men tänk också att de här tänderna som fastnar i röven på dig är säkert liksom, det är nog någonting bra för dig också.
Ja, men det tror jag också. Jobba med motstånd är bra ur evighetens synvinkel, men inte för min samtida karriär kanske.
Exakt så.
Men den där frågan blir ju, alltså med kritiker, alltså frågan om en kritiker ska ha vänner eller inte, den blir ju också väldigt komplicerad i ett sånt litet land. För i Sverige skulle jag tro att det finns väldigt få många, det finns väldigt få människor som har de kunskaper och den insyn som krävs för att kunna skriva om samtidsprosa som, eller vad det nu är, som inte känner rätt många människor. Alltså det är ju på något sätt, jag vet inte vem det skulle vara. Liksom.
Vem som skulle skriva kritik och bo i sitt elfenbenstorn?
Nej, precis. Alltså...
Det är ju du, Rebecca Kärde.
Jag känner ju er, till exempel.
Ja, det är sant. Nej, men jag har faktiskt tänkt, min förläggare har sagt till mig att det är ju fan ett problem att du är kompis med Sveriges bästa litteraturkritiker.
För
ni kan ju inte recensera mig.
Nej, men du får ett bråk med oss eller någonting. Jag slut, kasta micken och storma ut från podden.
Ja, det är ojävligt.
Nej, men...
Jag kan säga offentligt nu i podden att jag tyckte mycket om blödningen.
Tack, Michaela. Mm.
Rekommenderar den till lyssnarna.
Ja, det gör faktiskt jag också. Jättebra.
Vi ska inte ha produktplacering.
Jag tycker man får produktplacera hur mycket man vill. Vi kommer produktplacera ännu en bok av någon som vi alla utom Lyra känner senare. Så att det går väl inte att komma runt. Men jag tänker att vi går vidare från den här. Michaela har nämligen sagt att hon vill ställa en elak fråga till mig innan vi går på saken.
Ja, det handlar om fallos. Du sa i förra avsnittet att du inte tror på fallos som symbol. Att du inte tänker att det är inget som finns, sa du, det symbolvärdet. Och veckan efter så publicerar du två texter på Expressen Kultur med rubrikerna Han får mig att osäkra min picadoll.
Har du satt de här rubrikerna själva?
Och den andra rubriken var När Arnold tar fram sitt svärd vet jag att han har rätt. Så nu undrar jag om du vill förklara det, Viktor. Är det en del i ditt arbete mot fallos symbolvärde eller är det det omedvetna som träder fram?
Nej, men alltså jag är ju helt övertygad om att det finns grejer här i världen som verkligen påminner om penisar. Till exempel pistoler och svärd. Män ganska ofta använder pistoler och svärd. Att det möjligen finns en koppling mellan mäns könsorgan och att pistoler och svärd ser ut som de gör.
Men hur hamnar de i dina rubriker?
Att osäkra sin picadoll är ju en klisché.
Kan jag bara föreslå att vi gör om hela det här avsnittet till att Michaela psykoanalyserar Viktor? Så bra content.
Litteraturens födelse.
Men finns det ett namn för försvarsmekanismen som består i mina, förstår jag, att jag försöker förskjuta mina fallos, min fallos besatthet? Är det intellektualisering?
Nej, men det som är när man tränger bort eller förskjuter något, då är ju tanken att det visar sig på ett annat sätt. Till exempel då tänker jag i text, där ju mycket visar sig. Det tänker jag gäller alla texter, att det kommer fram mycket mer än vad man egentligen...
Så det här var verkligen det omedvetna
som är särskilt bekant. Alltså det är ju som att flasha, liksom. Det är inte ens, man måste inte ens klicka, utan man får det rakt i ansiktet.
Men det är det som är så obehagligt med att skriva utan att själva kulturredaktör. För då är det som någon annan blottar en åt en på ett sätt som är helt missvisande. Så känner jag varje gång någon rubrik sätter mina texter i alla fall. Att ja, de knäpper upp min trenchcoat på helt fel ställe. Liksom.
Ja, jag måste erkänna att rubriker är det jag ser minst. Jag tänker inte så mycket på dem.
Det finns folk som bara läser rubrikerna på kultursidorna.
Jag har verkligen förstått det. Eller verkligen förstått det. Det är någonting jag är extremt medveten om. Men jag kanske måste sätta mig och läsa lite Freud för första gången på 10 år. Och eventuellt revidera min ståndpunkt.
Ja, vad bra. Jag tycker att det här är ett seriellt ämne. Viktor Malms relation till fallos symbolik och manlighet i allmänhet.
Ja. Vi återkommer till det i nästa avsnitt.
Ja, vi har pratat om att prata om manlighet i nästa avsnitt. Vad tycker du om det, Rebecka?
Vi har ju redan börjat, så varför inte?
Och eftersom litteraturen är död så kan vi bara slå över till en buskispodd rakt av.
Göteborg, och hem.
Ernst Brunner sa ju upp sig från sitt jobb som offentlig författare idag, faktiskt. I en intervju på SVT. Och det tänker jag är ett utmärkt startpunkt för ett samtal om mannens död i litteraturen också. Så att jag tänker att vi nästan kan lova det till nästa avsnitt, eller?
Jag tycker han verkar ganska levande, men vi sparar det till nästa avsnitt.
Mm. Han är ju männens man. Men nu går vi över till saken. Den utlovade döden för litteraturen. Jag ska prata... Jag hoppas att det inte blir för långt. Om det här blir för långt så får ni säga till mig. Och ni får avbryta mig hur många gånger ni vill. För att jag ska börja med lite göttiga citat.
Du kan avläsa våra ansiktsuttryck bara.
Ja, när ni börjar se uttråkade ut. Jag vet inte riktigt var jag ska börja egentligen. Men det första som slog mig liksom är att det är en sån jävla tantig och klischéartad grej att prata om litteraturens död eller slut. Fredrik Jameson skrev det redan på 1980-talet, typ 1984 tror jag. Att tiden vi lever i präglas av någonting som man kallar för inverterad millenarism. Det vill säga motsatsen till tron på det kommande tusenårsriket. Vi är bara så här besatta av att säga att det ena eller andra tar slut. Det är konsten, det är metafysiken, det är politiken,
Gud.
Alltså allting tar slut, man dödförklarar det ena och det andra utan att man hittar på någonting nytt. Det kommer inga nya ideologier, kommer inte någon ny konst, utan man deklarerar bara att det är slut. Det är nästan en liksom så här, industriell produktion av de här profetiorna. Liksom. Det är ganska tröttsamt. Och det ser man också liksom, när Sven Anders Johansson nu kommer ut med en ny bok som heter Litteraturens slut. Att folk börjar genast håna den och bara, ja. Det var väl tionde gången någon utropade litteraturens slut. Ha, 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 ha. Jag gav ut en bok förra veckan. Ha, 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 ha. men jag tycker det gör det lite lätt för sig, eller?
Men vilka är dessa människor?
Nej, men författare och
det här
kritiker.
Så att du inte är på Twitter.
Ja, du är inte på Twitter. Vi behöver inte hänga
vilka
ut.
Vilka är dessa människor? En fråga man tyvärr aldrig behöver ställa om man är på Twitter ibland.
Nej, och jag som lever mitt liv på Twitter vet exakt vilka dessa människor är. Och jag tycker nästan att den inarbetade reflexen är värre än att ännu en gång deklarera det ena eller andra slut.
Är det något med sociala medier som förstärker den här hö-reflexen?
Jo, det är det.
Att det är liksom en standardreaktion. Så här, hata, älska eller driva med. Det är liksom de sakerna som finns tillgängliga i den uppmärksamhetsekonomin.
Ja, men det sociala medier är liksom en form av grabbig kommunikation där det mest går ut och dunkar på varandra, tänker jag. Inte dunka på varandra, utan dunka på varandra. Alltså göra narr av varandra.
Alltså Victor, nu får du tygla dig.
Manlighet, nästa avsnitt.
Förlåt, jag fastnade i de här fallosgrejerna. Jag ska dra några citat som yes, har sagts liksom, om litteraturens död. Och så får ni se om ni hittar ett mörk.
Är detta citat ur Sven Anders Johanssons bok som kommer nu, eller är det citat från dina exkursioner på sociala medier?
Nej, detta är random författare som har sagt någonting på temat. Och några av dem är bra, några av dem är inte så bra. Till exempel har vi en intervju från år 2000 med den amerikanska superrealisten Philip Roth som säger lakoniskt och väldigt smart: "The literary era has come to an end." Det var inte så mycket med det.
Det är ju briljant. Verkligen. Alltså jag är helt golvad av verksidan i det här citatet.
Väl
manligt och mystiskt, tycker jag.
Och 21 år sedan, får man ju säga. Sen har vi Stig Larsson.
Men vad är det du tycker är så briljant med det här citatet?
Nej, jag tycker inte det är så helt briljant. Nej, okay. Han verkar ju ha haft fel också. Han fortsatte ju. Men vi kan komma in på varför han eventuellt inte hade fel. Men det är en annan sak liksom. Det är bara, jag vill just nu bara exemplifiera mängden sätt att uttrycka den här tanken som liksom har funnits. Så mina två bästa kommer faktiskt från Stig Larsson som redan är... det är också författaren som liksom, vars ord finns i hela mitt blodomlopp. Så att det är därför de...
Och det förklarar så mycket av din personlighet.
Jag har läst honom oavbrutet sedan jag var 19. Så att, men vi börjar med att du kommer in ett och den är från 1987, va? Eller hur? Det här tycker jag är underbart. Det där feodala över den kulturen. Det där att vi höll oss för oss själva och trodde oss för mer än vanligt folk. Allt det där var dött. Det är bra.
Var det allt?
Det var allt.
Vi sitter alla tre här tror jag, och väntar på poängen.
Och litteraturen.
Men vem säger det här i komedinet?
Det är en av förläggarna tror jag det, som skäller ut Stig, figuren i romanen som säger det till honom. Liksom. För att nu där har de ju, i komedinet, det är en ganska konstig bok. Där har huvudpersonen liksom lämnat författarvärvet och börjat skriva scenario åt en konstig porrklubb där de också dödar folk.
Precis. Det är en fantastisk bok. Underbar bok. Tycker jag. Och den känns väldigt modern och För den handlar mycket om moral och litteratur. Och kan man skriva en litteratur som inte är moralisk? Finns det plats för en sån litteratur?
Och svaret är ju, vad det här citatet vill säga är att nej, det är inte längre tillåtet att skriva amoralisk litteratur.
När är den ifrån?
Den är från 1987. Så att jag tycker nästan att den är liksom lite visionär i det här avseendet.
För den utspelar sig ju också i framtiden.
Så typ
den
nu va?
Ja, jo, fan, 20 eller 30 år framåt i tiden utspelar den sig nog.
Ja, jag tror det är nu. Och Författarförbundet har tagits över av en starkt... En PK-maffia skulle man nästan kunna säga. Som reglerar helt och hållet vad som får ges ut. Och huvudfiguren har då gjort som Stieg Larsson gjorde i sina tidiga romaner och skildrat så här, ja, lite pedofili och gränsöverträdande sex, vilket har gjort honom exkommunicerad från Författarförbundet.
Vi kan återkomma till Stieg Larsson faktiskt med mitt exempel senare. Nej, han kan gå som ett röd tråd i det här avsnittet, känner jag redan.
Nej, men för det är ju också i romanen så är det så extremt roligt att han ringer Författarförbundet, för då han har inte skrivit på många år, och så blir han kontaktad av några yngre författare som säger att du behövs verkligen, du är vår gågol, du ska resa runt i Sverige och skriva om svenskarna, du är den enda som kan göra det här. Och då kontaktar han Författarförbundet för att han behöver pengar för att kunna stöta på sin sons tjej. Och då säger han det, och då säger ordföranden i Författarförbundet att vår linje är att det skrivna ofta är det tänkta, och det bevisar du nu genom att ringa mig och be om pengar för det här. Det är svårt att veta vem man ska hålla med i det scenariot, tycker
jag. Ja, men vi tar nästa citat och går vidare så att vi rör oss framåt lite fort här. För att nästa är också Stieg Larsson, det är 10 år senare. Och det är lite mer explicit. Men det är en version av exakt samma tanke. Och det är en av dikterna i Natta de Mina från 1997. Som bokstavligen skulle jag säga handlar om litteraturens död. Och det här är förklaringen helt enkelt. Och den är också lite psykoanalytiskt anfrätt skulle jag säga. Se om jag kan läsa detta med samma effekt som Stieg Larsson skulle göra. Han är möjligen den bästa uppläsare jag någonsin har hört. Men sedan en tid tillbaka förnekas alla former av kvalitet, alla skillnader. Då inte detta lyckas, gäller det kollektiv, finns det ju ingen förträngning som i längden är framgångsrik. Kommer man första gångerna väckte du nog ändå en viss uppmärksamhet. Börja mörda konstnärerna.
Jag skriver under. Jag tror att det är sant.
Vad tror ni andra?
Jag känner inte att sant och falskt är ord som lämpar sig för att bedöma detta.
Nej, alltså jag tänker att, förlåt, men konstnärer är inte så uppmärksammade idag att de utsätts för dödshot.
Nej, det tror han ju kanske fel. Varför tänker du det är sant, Mikael?
Jag kände bara att det var så bra. Känner jag
sant i estetisk bemärkelse.
Precis, det sköna är det sanna.
Men vad
och det goda, eller?
Ja, jag tänker att Victor blir arg på mig om jag säger det. Men jag tänker att det sköna blir gott genom sin skönhet.
Det är som Simone Weil säger om evangelierna. Så här, jo, man kan ge dem till barn att läsa när de går i typ lågstadiet. Och så, om de frågar så här, är det här sant? Så ska man svara, det är så vackert så det måste finnas lite sanning där.
Det knyter an. Håll den tanken, för det knyter an till mitt exempel sen.
Fett.
Men förklaringen av det här korta citatet är ju att han menar att så fort man börjar förneka det faktum att det existerar något sånt som objektiv kvalitet, så begår kollektivet ett radikalt misstag, för att det är att förneka en sanning som är ovedersäglig. Och precis som all annan kollektiv förträngning så kommer det här liksom ta sig uttryck på något sätt, det vill säga att man börjar hata konstnärerna. Man börjar hata konsten, man börjar hata litteraturen, och därför börjar man döda litteraturen, för man kan inte acceptera att det är där en sanning som samhället i övrigt inte klarar av att härbärgera ryms. Det är vad han menar här, tänker jag.
Men jag tänker att man kan ändå se det i receptionen av Frostensons K och F till exempel. Det är väl ingen som försöker mörda henne, men Malin Ullgren får man väl ändå säga försökte mörda boken F med sin recension. På ett sätt där hon inte erkände litteraturen som litteratur överhuvudtaget.
Så, ja, det...
Men att erkänna litteraturen som litteratur, hänger det för dig ihop med att tänka att den inte står i något som helst samband med verkliga skeenden?
Jo, en sån definitiv åtskillnad är också emot. Men den här texten var ju väldigt speciell, och då var det att hon tog något citat ur inledningen där det är Hisingen som är en ö i Göteborg. Och Malin Ullgren har väl bott i Göteborg också, tror jag. Och då var det att hon tyckte att, jaha. Och så var det liksom en så väldigt vacker beskrivning av resan över till Hisingen. För man åker över en bro och så. Och då var det så här, jaha, så här kan man också beskriva Hisingen. Och man bara, ja, men det var ju, varför skulle man inte få beskriva Hisingen så, eller...
Ja, jag är lite biased mot Malin Ullgren efter att hon har kritiserat mig för fraser som ett väldekorerat rum och en enorm klunk som dålig svenska. Och jag kände så här, ja, men Malin, testa att ta en enorm klunk någon gång. Det kanske skulle göra dig gott.
Testa att dekorera dina rum lite bättre.
Är det här på tal om att ge sig på försvarslösa kritiker? Men jag håller nog inte med om att hon lät bli litteraturen. Hon lyfte upp den, men hon såg också liksom hur Frostenson använde litteraturen som dekor i boken. Liksom. Jag tycker väl inte att litteraturen är fullt lika ren som du. Den är alltid smutsad av något annat än litteratur. Det är min uppfattning. Stig Larsson skulle absolut inte hålla med mig här. Men...
Jag tror jag är mer benägen att luta åt Borges ståndpunkt att allt är litteratur. Eller,
Ja, det är fint. Jag önskar verkligen att jag kunde tycka så. Jag kanske är liksom... Ja, jag vet inte. Jag älskade Frostensons bok, men jag blev också illa berörd av den. Och de två känslorna samexisterade väldigt starkt för mig. Jag tycker det är liksom...
Kallade inte du den för ond litteratur i din recension?
Men det var positivt. Det menar jag som någonting bra. Det är bara att folk har svårt att få det onda till någonting positivt, tror jag.
Trist tendens i samtiden, tycker jag, att folk inte uppskattar det onda för allt det goda det är.
Jag håller med dig om det, Victor. Jag tycker att det var en väldigt bra text. För jag tycker också väldigt mycket om Katarina Frostensons två senaste böcker, men och det har med det att göra att jag tycker att de också ur så att säga någon form av mänsklig mening är totalt befängda, men det är liksom inte det, tycker jag ändå, att man kan inte liksom separera fullständigt från kvalitet, men det är ändå två olika saker, så att säga, och det måste man, för mig är det viktigt liksom.
Men det finns ingen annan författare i samtiden idag som vägrar acceptera den kollektiva moralen. De här två böckerna är skrivna utanför kollektivets moral.
Ja, fast inte alls utanför, utan i stark relation till det, vilket receptionen också visar. Liksom.
Men nej, fast jag tror precis tvärtom, att det är det som har provocerat, att hon går inte i dialog. Böckerna är inte ett svar på det som har skrivits om henne i pressen, eller om hennes man, utan det är ett svar på hennes nya livssituation.
Ja, det kommer någon annanstans ifrån. Liksom. Det går inte att bemöta som ett inlägg, utan det är liksom en individualitet som är så långt borta från det man hade förväntat sig. Eller så det som diskursen tillåter att man kan förvänta sig. Och så vet man inte hur man ska hantera det, och då kanske man måste döda författaren.
Ja, det ser ont ut. Det ser ut som liksom en fara mot alla de sanningar vi liksom gemensamt har kommit överens om och förhandlat om i offentligheten.
Men är inte just den destabiliserande effekten det största symptomet på litteraturens livskraftighet?
Jo, det är därför tycker jag att... Jag tycker inte F, så här, det är inte i närheten av Frostensons bästa bok. Det är inte K heller, det tycker jag inte. Men sättet de liksom träffar litteraturen på fick allting att kännas levande, tyckte jag. Fan, här stod någonting riktigt levande som fortfarande hade med litteratur att göra på spel. Det var inte bara en offentlig person som det var debatt kring, som det ofta blir liksom, när det är litteraturkontroverser, utan här var det litterära i sig och liksom utsägelsepositionen i en roman som bara blir en konflikt. Och den kändes levande, tycker jag.
Ja, precis. Det litterära i egenskap av litteratur kunde liksom gripa in och jag vet inte, få saker att kännas intressanta. Alltså det kom genuint svåra, genuint olösliga frågor. Och sen kan man tycka att de inte diskuteras på ett tillräckligt bra sätt i en stor del av receptionen. Men som litterär händelse tyckte jag att det var ovanligt intressant. Men Viktor, kan inte du berätta lite grann om Sven Anders Johanssons nya bok som du har läst?
Jag tänkte precis komma till det, för att den handlar om exakt det här, skulle jag säga. Jag ska bara kort jag tänker att vi avrundar mitt lilla segment i det här avsnittet med att höra kollektivet, The Brain Trusts samlade tankar om tesen han sa det för. Jag ska inte gå igenom den supernoga.
Jag vill bara berätta för lyssnarna att Mikaela ser chockad ut över att bli inkluderad i kollektivet.
Det stämmer.
Okej, vi kallar oss inte ett kollektiv, utan vi kallar oss fyra katter med helt egen vilja. Vad han menar är att hela tesen är någon slags litteraturen, den moderna litteraturen, det vill säga den litteratur som på något sätt inrättas, om vi skulle välja en symbol för det, är det Madame Flaubert, liksom. Den moderna, romantiska...
Madame
Vad sa jag? Madame Flaubert? Ah, förlåt.
Den här titeln har varit utsatt för mycket förvirring i svenska poddvärlden.
Charles Rimbaud och... Madame Bovary. Men den moderna litteraturidén som föds liksom i klaffen mellan 1700- och 1800-tal, att han menar att den är på väg att dö ut och ersättas av någonting annat. Att litteraturen som autonom och skandalöst oanpassad till samhället i övrigt håller på och liksom den idén, eller inte idén, för så skulle inte han uttrycka sig, eller dess plats är inte längre den. Och den har istället ersatts av vad han tyvärr, skulle jag säga, för att ordet liksom väcker helt andra associationer som jag inte tycker så mycket om. Men ändå, den har ersatts, medan han, av moralism, det vill säga att den litterära offentligheten idag och den litterära institutionen, skulle man väl snarare kunna säga, den premierar böcker som den välbeställda, akademiska, urbana, kulturkonsumerande, kreativa samhällsklassen efterfrågar. Det är inte så konstigt egentligen. Det är de som köper böcker, det är de som läser böcker, det är de som pluggar på universitetet, bla 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 bla. Men vad den här klassen efterfrågar, menar Sven Anders, eller Anders, som vi väl egentligen kallar honom, menar är att den präglas på ett väldigt djupt sätt av vad han kallar en aktivistisk vilja att ställa tillvaron till rätta. Den handlar liksom inte, som modernismen och romantiken, om hur subjektet formas och vad subjektet består av, utan den handlar om en vilja att i litteraturen arrangera om de eller objektiva omständigheter som kringgärdar subjektet. Det spelar ingen roll att verkligheten är djupt sexistisk. Litteratur ska absolut inte vara sexistisk. Rasism, stort problem skulle väl de flesta säga i samhället, men rasism i böcker, nej, aldrig i livet. Böcker ska vara antirasistiska. Det pågår en klimatkatastrof, eller hur? Det verkar alla vara högst medvetna om. Det finns ju några klimatförnekare kvar, men om de skriver en bok, fy fan, då är det en klimatförnekande bokjävel, och den ska ingen läsa. Och det kanske finns något rimligt i det här, för att ingen författare idag, som ju oftast är en högutbildad medelklassperson från rika föräldrar, vill väl vara sexist, rasist eller klimatförnekare, eller hur?
Men får jag fråga en sak? Har det inte alltid rått någon slags symbolisk ordning, konsensus i receptionen av litteratur? Jag menar, om du tar Flaubert som exempel, så hela liksom rättegången
mot
Madame Bovary visar ju att här höll den symboliska ordningen på att förändras. Uppenbart, liksom, eftersom vi idag kanoniserar Flaubert.
Men argumentet här är att det här också märks i vad som faktiskt ges ut. Att
jo, men det har
som
de
ges
väl
ut...
alltid gjort? Eller, jag menar, James Joyce hade svårt att få Ulysses utgivet. D.H. Lawrence blev ju censurerad under hela sin livstid.
De blev ändå utgivna, precis som Nabokov blev utgiven, trots att den också blev censurerad.
Men det finns ju klimatförnekare som gör böcker. Jag vet inte hur högt litterärt värde de har, men jag menar, de har inte svårt att vara egenutgivare idag.
Men jag tänker att det, för mig låter det som att du formulerar något som är väldigt positivt för litteraturen, Lyra. Att den här stränga moralismen ger författare något att spjärna emot.
Jag tycker att hela den idén om subversion och transgression som något inneboende positivt är problematiskt och är en del av samtidens stelnade föreställningar om vad litteratur är och ska vara. Alltså att om litteratur bryter mot det allmänna konsensuset så är den automatiskt relevant. Liksom. Det håller inte jag med om. Men om det är den tes som Sven Anders Johansson verkar ändå stå bakom någonstans, att han tycker att litteratur ska kunna vara eller ska vara transgressiv på det sättet.
Nej, liksom. Det, jag tror inte det
finns något... Det finns ju, det, fältet är ju vidöppet för det idag.
Men jag tror inte det finns något normativt i tanken. Utan jag tror snarare att liksom litteraturen under ungefär 200 år eller 150 år, vad man nu vill, hur man vill periodisera grejer, liksom karaktäriserades på ett ganska väsentligt sätt av den här non-serviam-tanken. Och det finns ju en dialektik i non-serviam-tanken. Genom att inte tjäna kommer du nödvändigtvis att tjäna. För att subversion är ju aldrig bara subversion. Utan det finns ju alltid något uppbyggligt i varje subversion. Men det hör inte egentligen hit.
Leute, habt ihr Bock darauf, eure Versicherung in den Griff zu kriegen und dafür 30 Euro Shopping-Gutschein abzustauben? Hier ist übrigens Tara vom Podcast Tara sagt was und ich sage euch, ladet euch die Clark-App runter und nutzt bei...
Om en sous vide på väg till dig för att du hörde en kollega prata om det och du råkar ljuga om att du också hade en, att den var så himla bra, att maten blev så otroligt god, och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan. Och ja, då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sous vide på, som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Anmeldung, mein Code Tara sagt Clark. Alles groß und zusammengeschrieben. Da kriegt ihr nicht nur eure Verträge gecheckt, sondern ihr könnt euch auch kostenlos und unabhängig von den Expertinnen beraten lassen. Also probiert Clark aus und holt euch den 30 Euro Shopping-Gutschein für IKEA, Amazon und Co. mit dem Code Tara sagt Clark.
Men han, som jag förstår det, menar han liksom att det har funnits ett djupt brott i det här. Att viljan att skriva litteratur, den har inte längre den här subversionen i sig. Det finns inget du vill bryta mot. Liksom. Det finns en moral som läsarna har, publiken har, och den delas.
Men har inte det att göra med någon slags missuppfattning i själva subversionsbegreppet? Att vi tror att det som är subversivt och transgressivt idag, det är själva verket det som bara förstärker samtidens normsystem. Alltså till exempel, här har vi en berättelse om jättejobbiga queera erfarenheter. Den är subversiv. Man bara, nej, det är den inte. För att så här vill vi att litteratur ska se ut idag. Liksom. Den hade kanske varit subversiv för 150 år sedan. Att vi har liksom mäter vår subversivitetsstandard historiskt.
Men där finns det ju också en på något sätt svårlöslig inneboende konflikt idag som vi uppfattar som helt ny, som är det att en erfarenhet som är historiskt underbelyst i litteraturen, typ jättejobbiga queera erfarenheter, och som kanske inte de flesta har haft, men ändå en så pass stor del av befolkningen, att det ändå är påfallande hur lite det har skrivits om, hur lite man har kunnat skriva om det och hur lite det har liksom uppskattats och kunnat se ut. Det är fortfarande i någon mening historiskt underbelyst. Det finns inte liksom ur något slags ens liksom generöst proportionellt perspektiv inte särskilt mycket litteratur om det. Men det har kommit ett påbud där man väldigt gärna vill att litteratur ska se ut på det sättet. Och därför kan det komma... Alltså, Och på samma sätt så är det väl liksom kanske med litteratur om erfarenheter av rasism till exempel. Att det kan fortfarande, en bok kan komma ut och det kan vara liksom den första rumänska romanen om vad det är att tillhöra en specifik minoritetsgrupp i Rumänien. Men det känns ändå liksom a priori som en kliché för att normen har liksom hunnit före produktionen.
Mm. Ja,
men viktig behöver inte vara samma sak som subversiv där. Alltså den kan ju vara historiskt relevant fortfarande.
Men om vi släpper dikotomin subversiv så kan jag tror jag kan säga vad Sven Anders eller Anders menar lite tydligare. Han menar liksom att den moderna litteraturen genom att sakna samhällelig funktion får en möjlighet att vara sann på ett sätt som är mycket mer radikalt än något annat konstnärligt uttryck hade. Och den var inte sann liksom genom att den korresponderade med ett visst sakförhållande i verkligheten. Det var inte en fråga om mimesis, utan litteraturen var sann när den visade något genom sin form som på ett annat sätt inte kunde existera. Aldrig när den bekräftade...
Förlåt, den moderna litteraturen, när pratar vi nu?
Vi säger 1800 till idag.
Okej.
Litteraturen...
Jag tror senare. Jag tror 1840.
Ja, okej. Okay. Vi säger det.
I alla fall. Hur som helst.
Jag skulle börja med genaromantiken. Men... att det var en sanning liksom, som bara existerade i det här verkets konkretion. Hur det faktiskt tog sig uttryck. Det var litteraturens sanning. Det var någonting vi liksom, på ett djupt sätt brydde sig om. Det är det som finns hos Borges. Det är det som finns hos Beckett. Mm. Det är det som finns hos Virginia Woolf. Du kan inte översätta det här till moralismer utan att det slutar vara litteratur. Men idag menar han att det urtrista som existerar idag är att den godhet som Rebecca också tog upp, som konsten ska förmedla, eller det innehåll som konsten ska förmedla, är en moral som redan är kodifierad utanför litteraturen. Den är kodifierad i massmedia, på universitetet, i filosofiska traktat, på sociala medier, skriver han så här. Resultatet är en konst som allt oftare framstår som en form av charad, eller predikan, eller moral. Det vill säga, den är egentligen bara en upprepning av en yttre garant. Och det var det jag tyckte var så uppfriskande giftigt med Katarina Frostensons F. Den var inte en estetisk manifestation av det anständiga. Utan tvärtom liksom ett radikalt förnekande av det resten av oss hade kommit överens om var anständigt.
Men jag tänker att det är för att hon har sitt eget tänkande och utgå från det, och jag tror att att det finns många som skriver, både författare och väldigt många kritiker som inte har något eget tänkande utan ser sig som del av ett kollektiv och skriver utifrån det. Jag vet inte, jag tänkte på, för jag har ju också läst lite i Anders bok, och då tänkte jag mycket på mottagandet av Ann-Helene Lestadius bok Stöld. Mm. Som jag inte har läst, så det kanske är en väldigt bra bok, det har jag ingen aning om. Men den handlar om några renägande samer som får sina renar dödade av en bitter man ur arbetarklassen. Och alla recensioner av den här, förutom faktiskt Göteborgspostens recension, det är som att recensenterna tror att de har läst en faktabok. Så det är, bedömningen är att vilken viktig berättelse om hur det är att vara same. Och så finns det ingen, det står inget om hur fungerar det här som roman, utan det är hur fungerar det här som en berättelse om hur det är att vara en renägande same.
Men har inte fokus på form och innehåll skiftat kontinuerligt på det sättet genom litteraturhistorien? Att så här, nu befinner vi oss i ett extremt innehållscentrerat paradigm, skulle jag säga.
Mm. Jo, ja. Anders tar upp den invändningen i boken, och att man kan liksom, man behöver inte ta det här drastiska, på grund av detta är litteraturen slut perspektivet, utan liksom, ja, men på 60-70-talet var all litteratur fett politisk. Man skulle skriva Sara Lidmans gruva och rapportera om hur det såg ut i verkligheten. Eller man skulle vara Sven Lindqvist och Jan Myrdal och liksom erkänna,
ja, eller bara när man skulle upprätthålla kristna värderingar till,
ja,
exempel.
Ja. Ja, och sen kom Frostenson och Stieg Larsson som en rak reaktion på det här. Liksom. Och bara, nej, fuck no. Autisterna. Eller i mellanrummen och emellan heter de. Man, och det är möjligt. Men det intressanta tanken som jag bland det första Anders skriver, som jag tänker att någonting som den litterära offentligheten, den tanke som man liksom inte vågar ta till sig, det är att litteraturen är ett historiskt fenomen. Den har uppstått och allting som har uppstått kan försvinna. Litteraturen är liksom, den föds inte med Homeros. Det är när litteraturen föds Homeros blir litteratur.
Ja, precis. Det där är ju en av mina käpphästar som, alltså då, med mina liksom, mitt intresse för det grekiska och sånt, att den moderna litteraturen är så otroligt mycket yngre än vad folk tror att den är. Folk tror i allmänhet, och även om man vet intellektuellt att det inte är så, så tänker man att det här är någonting som har funnits i tusentals år. Varför skulle den dö nu? Men då tror jag att man missförstår både ordet litteratur och ordet död, eller ordet slut, eller vilket man nu väljer. För litteratur har faktiskt inte alls funnits i tusentals år. Alltså det är en definitionsfråga. Skriven, alltså berättande text har funnits i tusentals år, men det är faktiskt någonting helt annat. Och död eller slut, det betyder ju inte att folk aldrig mer kommer fästa saker på papper. Att det liksom inte är något man i någon mening kan säga som ett konstnärligt verk kommer uttryckas och skapas i textform. Det tror jag inte att Sven Anders Johansson skulle mena heller. Eller väl inte det som är hans tes liksom. Men det, ja, men kanske det är den litteratur och den litteratursyn som föds kanske med romantiken i någon mening. Och som sen skapar en litteraturhistoria. Alltså jag tycker, jag har inte läst hans bok, men jag kan tänka att det vore konstigt med tanke på att litteraturen nu, eller liksom med tanke på att de tekniska förutsättningarna för konsumtion och produktion av litteratur har förändrats så dramatiskt med tanke på liksom social, alltså internet helt enkelt, den farmkulturen. Varför skulle den här liksom antikverade formen som i någon mening hade sin liksom samhällsrelevanta peak i en tid där jättemånga plötsligt kunde läsa och skriva, där liksom möjligheten till utbildning ökade något enormt, där liksom moderniteten växte fram. Varför skulle den liksom fortsätta ha en konstant roll i samhället? Det tycker jag är en mer absurd tanke.
Jag håller med. Även om det är deprimerande.
Ja, men det är viktigt att förstå i alla fall att litteratur är en historisk kategori. Och som Adorno säger, att så här, mycket av det som vi räknar som konst idag var inte konst när det skapades. Och mycket av det som skapas som konst idag kommer vi inte räkna som konst i framtiden. Alltså om man går in på museer till exempel och tittar på så här antika lämningar eller liksom så här drejeri, grottmålningar, ni vet, allt sånt som vi idag ser som konstnärliga, de var ju inte konstnärliga troligen vid sin produktion. Eller det är frågan så här, vad menar man med konst? Ja, det går ju inte att ha ett tidsenligt liksom begreppsdefinition i relation till de objekten.
Nej, när uppstod konstnären överhuvudtaget och så vidare?
1831. Nej, jag ska bara. Men vi ska lämna min alldeles för långa. Det var nog min längsta harang hittills i gästabudet. Men jag tänker att det kompenseras lite av att jag brukar vara ganska illa förberedd jämfört med andra. Och mest har en Carl Wennberg-drikt och dra ur bakfickan.
En av fem.
Litteraturens slut, ja eller nej? Det är Rebecka nu, eller hur?
Rebecka, ja. Är litteraturen död? Vad säger du från Höganäs?
Alltså ja, i Höganäs är litteraturen död. Eller nej, för det finns en sån faktiskt lokal entusiastbokhandel där litteraturen lever. Jag har sett vilka böcker de skyltar med, och det är alltid något liksom riktigt inklämt mellan kokböckerna och sånt.
Vilka valutor kan man använda i den här lokala bokhandeln?
Man kan använda svenska kronor, man kan använda euro. Och man kan använda, vad heter den där? Höganäs har liksom en egen eurovaluta. Euronäs.
Euronäs, precis. Hur kan man glömma när man har hört det? Det är egentligen ett presentkort som kommunalanställda får sin bonus i, vad jag har förstått det.
Precis, precis. Eller jag är ju så van nu vid detta, så jag har förlorat förmågan att se det. Men Lyra var här och hälsade på och var helt trollbunden av Euronäs.
De ville liksom förenkla den lokala ekonomin i Höganäs. Och nu har de tre valutor. Älskar Moderaterna ändå. Den osynliga handen har verkligen jobbat i Höganäs. Alltså.
De har också kommunsloganen väl värt att investera i.
Och det är det du gör?
Vad sa du?
Det är det du gör. Vad gjorde du i den lokala bokhandeln?
Jag har inte gått in i den, men jag har gått förbi och så har jag tänkt, litteraturen, att det är... Jag...
Det här är också en subtil sanning om människor som jobbar med litteratur. Vi köper inte böcker längre.
Jo, jag har börjat köpa igen.
Är det så?
Mm.
Ja, herregud, jag doktorerar i filosofi. Jag gör inget annat än att köpa böcker. Inte skönlitteratur visserligen, men jättedyra forskningsböcker.
Köper du böcker?
Jag köper jättemycket böcker. Men jag har, ja, det... Ja, så det är en sanning om dig.
Det är en sanning om mig. De dyker upp böckerna, tycker jag.
Det kan hända så när man jobbar på kulturredaktion. Att det så här skickas in böcker. Jag vet inte vad de vill än. Eller liksom.
Men ofta är det fel böcker som dyker upp, Viktor.
Ja, och det påverkar ens liv i radikal mening. Att man plötsligt sitter i den här springfloden av potentiell makulatur. Och försöker fånga någonting som man inte ska bränna. Man bränner inte böcker, förlåt. Det var klantigt uttryckt. Man makulerar dem.
Nej, jag brukar ge dem till Svenska kyrkan.
Ja, men det är bra. Jag
vill de ha svensk samtidslitteratur? Alltså?
Ja, faktiskt. Jag är ganska, alltså, jag ger bort ganska mycket. Så det är liksom inte bara bottenskrapet utan också sånt som jag vet att jag aldrig kommer läsa. Men jag har då med mig ett exempel och en spaning. Och jag tänker att jag...
Jag trodde vi hade bannlyst det ordet från podden, Rebecka. Spaning.
Ja, men det har,
jag trodde vi hade en överenskommelse.
Hade jag suttit bredvid dig så hade du hört citationstecknen. Men nu är det lite, liksom lite brus.
Jag godtar den ursäkten.
Ja, nej, men problemet är ju då att jag inte har den här romanen som jag ska prata om lite grann tillgänglig. Men det är faktiskt inte ett problem, för det är med att det ändå är litteraturens slut vi pratar om, så är det en roman som är mer intressant som... det intressanta är att den finns och egentligen liksom inte hur den är skriven. Och det glider ganska mycket in i det vi pratar om när vi pratar om autofiktion i ett avsnitt i somras. Och det är en bok som heter Jag väntar i snön, heter den på svenska. Den är skriven av Daniel Denschick. Har ni läst den här?
Nej.
Nej.
Nope.
Nope. Han är dansk, svensk-dansk. Den kom på danska 2014 och på svenska 2019, tror jag. Och jag recenserade den boken och... har liksom inte riktigt kunnat sluta tänka på den. För att jag tyckte att den var... Det kändes som en bra nod där olika tendenser samlades. Liksom. För den marknadsförs då som en roman. Och det är en berättelse om en man som heter Alexander. Som då i allt väsentligt är Daniel Denschick. Eller liksom deras respektive biografier stämmer mycket bra överens. Och det handlar om en vårdnadstvist, kan man väl säga. Som han då är inblandad i verkliga livet, författaren, det vill säga. Och han, Alexander som han heter i boken då. Han har ett förhållande med en svensk kvinna. De får barn, ett par tvillingar. De gör slut inte så lång tid efter att barnen har fötts. Och de bestämmer sig för att ha delad vårdnad. Och han bor i Köpenhamn, hon bor i Stockholm. Och där är barnen större delen av tiden. Men han åker upp varannan helg för att umgås med dem och ta hand om dem. Och det funkar jättebra och det är inga konflikter och alla tycker att det är ett ganska bra upplägg. Men sen då en dag när han är på väg till Stockholm så får han ett sms av barnens mamma där hon skriver att barnen är rädda för honom. Och de vill inte ses och nu när han är på väg upp så kommer han inte få träffa dem. Och de är väl 6 år gamla ungefär vid tillfället. Och han förstår ingenting. Han förstår inte alls varför de skulle kunna vara det. Han förstår inte vad som åsyftas. Men sen så kommer det fram att barnen hävdar, enligt mamman. Mamman hävdar att barnen säger saker som tyder på att han har misshandlat dem. Och sen så kommer det också fram vad som kan vara anklagelser om sexuella övergrepp och sånt där. Och mamman vägrar då låta honom träffa barnen. Han uppfattar detta som fullständigt taget i luften. Gör en polisanmälan. Polisen bedömer att mammans historia inte har tillräckligt mycket fog för sig. Men socialtjänsten däremot, de gör motsatt bedömning. De tycker att det verkar som att barnen och mamman talar sanning. Och jag antar att både polisen och socialtjänsten då intervjuar liksom barnen och föräldrarna och sådär. Och detta har då hänt honom i verkligheten. Daniel Dencik, han har inte träffat sina barn på flera år. För att deras mamma då i Sverige och med hjälp av den svenska socialtjänsten håller barnen från honom. Och det här är också helt, det är känt så att säga via författarintervjuer och sånt. Att det här är liksom en partsinlaga i en pågående, eller det är egentligen inte en pågående rättsprocess. För han har tilldömts umgängesrätt i tingsrätten. Men socialtjänsten har obstruerat det där på olika sätt. Man förstår inte riktigt. Men det här är i alla fall någonting som pågår. Och att han har skrivit den här romanen är väl som han formulerade lite grann en sista utväg för att kunna berätta för sina barn någon gång i framtiden att hur mycket han kämpade för att få träffa dem och sånt. Och när jag recenserade den där så la jag märke till att en stor del av receptionen betonade liksom att man måste läsa det här som en roman. Man måste liksom nämna kanske, men väsentligen också bortse från handlingens överensstämmelse med den empiriska verkligheten. Och jag tyckte att det där var så himla, jag tyckte att det var ett konstigt perspektiv faktiskt, för att jag tycker att när man läser den här romanen, för man vet inte vad som är sant. Alltså jag har verkligen inte någon särskild teori så. Alltså det kan vara att det är en sån här historia som i den här SVT-dokumentären Att rädda ett barn. Alltså att det är någon slags hysteri runt sexuella övergrepp som inte har inträffat. Det kan vara liksom en sån Katrin da Costa historia. Men det kan ju också vara så faktiskt, i och med att socialtjänsten gör den bedömningen och sånt, det kan ju vara så att han faktiskt har förgripit sig på barnen eller slagit dem eller vad han nu har gjort. Och att han är alltså så pass diabolisk att han då skriver den här boken. Alltså man har ingen aning. Och hade den här, alltså man hade då kunnat se på den här romanen, om det verkligen bara var en roman, hade man kunnat skriva mer öppet om det. Då hade man kunnat skriva liksom en om för det, jag menar, det är ju ett vanligt inslag i romaner att det finns att berättaren är opålitlig. Man vet inte om den här människan har full insikt. Man vet inte om det man läser är liksom inifrån galenskapen. Alltså om det är liksom en sån Dostojevskij-grepp eller sådär. Och det blir då, ja, jag vet inte. Det blir väldigt märkligt. Men jag tyckte att det var intressant, för att det säger någonting liksom om fiktionens status, tror jag. Idag att den här romanen kommer ut. För självklart är det så att författare i väldigt länge har liksom använt romanformen för att framställa ett förlopp till sin fördel, eller liksom för att så här, ge sin version av en ganska infekterad historia. Det är ju inte liksom helt nytt i sig, men jag tyckte att den här boken alltså kom in i någon slags fiktionskris. Där han, för honom ger ju detta intryck av att vara liksom en slags parajuridisk sakframställan typ. Så här var det. Och liksom, vad ska jag göra av det här? Det här är sista utvägen för mig att berätta det här. Men sen så blir kritiker så här, men det är ju en roman. Man bara, men är det verkligen en roman? Liksom. Jag vet inte. Och det där jag tyckte, ja.
Men blir det, om det är en roman eller inte, är det inte en fråga om, eller handlar inte den frågan bara om en grej? Var den bra?
Den var så där. Den var okej. Den var inte dålig. Det är inte därför jag kommer ihåg den. För att den var så bra. Utan det var en helt vanlig bok. Men med den här ändå ganska bizarra. Eller liksom ögonfallande inramningen. Liksom. För jag tycker då. Alltså mitt argument är väl då det här som vi har pratat om i tidigare avsnitt, att fiktionskontraktet som det ser ut nu, liksom överenskommelsen mellan läsare och författare om att det här du läser är i någon mening påhittat. Det kan vara sant, men det är också påhittat. Sanningen ligger inte på det planet som är att detta har hänt, utan sanningen ligger i, ja, men hur det formar verkligheten och språket kanske. Men den... är numera, tror jag, så pass porös eller liksom urholkad att man kan liksom inte som kritiker hänvisa till den överenskommelsen. För jag tror inte att romaner liksom varken skrivs eller uppfattas så i särskilt hög grad på det sättet.
Så det du föreslår är att det är någon slags död av suspension of disbelief?
Ja, eller i alla fall att det har blivit liksom ett paradigm bland flera. Att det har förlorat i kraft, tror jag.
Men jag tror...
Lite som man tror att Mikaela har ulterior motives när hon skriver en recension.
Men jag tror verkligen att du är något på spåren. Men jag tänker att det du beskriver är också... jag menar att man upprättar någon väldigt rigid gräns mellan verk och person. Jag tycker hela tiden jag hör människor insistera på att man måste skilja på verk och person. Och det är klart att det inte går att skilja helt på verk och person. Eller det enda vi har tillgång till är väl verket. Och så ser vi författaren, alltså personen, genom verket. Vi vet väl inget om författaren som privatperson.
Ibland gör vi ju det, som i fallet Katarina Frostenson till exempel. Alltså vi vet någonting om skeenden när hon beskriver det ur samhällets ögon. Liksom. Men det, alltså, jag tycker att det är fascinerande med den där dubbla standarden. Att det finns både en sån gränslös fascination för personen bakom verket. Och samtidigt, just som du beskriver den här skilja på verk och person. Och det här att så här, folk som skriver regelrätta memoarer ändå envisas med att kalla dem roman.
Ja. Men jag tycker också att jag har börjat se författare som skriver regelrätta romaner eller berättelser som, ja, men Peter Handke eller Dag Solstad, att de börjar skriva in sig själva som författare i berättelsen i början. Att jo, men nu är det jag som författare som skriver det här. Och jag tänker att man även kan inkludera Lars Jakobsson i det, att han har iscensatt någon slags litterär död för att kunna skriva friare.
Jag vet faktiskt inte vad jag tänker om det här. Jag tycker det är jättesvårt. Alltså grejen med den här verk- och persongrejen, för mig kom den ju upp på grund av liksom en kulturdebatt som ägde rum nyligen, och som jag tänker att den här den chick-historien egentligen kommer ganska nära. Alltså det var på grund av att rapparen Yasin blev anklagad, han sitter häktad just nu för att han är misstänkt för människorov. Och det var det genast ganska många så här politiker och diverse liberala opinionsbildare som tyckte att för att han är nominerad till P3 Guld och går flitigt på P3 och är liksom stor på Spotify, han är liksom en av Sveriges största popartister just nu, att det här var omoraliskt, att han kan vara det om han nu är brottslig. Eller hur? Han har gjort verk som är populära, men han är brottslig, alltså borde vi ta bort verken. Det fanns en sån logik där, och i den meningen måste man ju hela tiden liksom i det längsta klara av att separera verk och person, tycker jag. För att liksom så här, domen om en person kan aldrig bli omdömet om verket. Det tänker jag är vad man menar med att separera verk och person.
Jag tänker att man bör separera juridik och journalistik. Och att oavsett vad en person är misstänkt för eller vad en person är dömd för, så tycker jag inte det finns någon anledning att skriva om det på kultursidan överhuvudtaget.
Nej, exakt. För att domen om personen är inte ett omdöme om de estetiska verken. Men i just det här fallet Demchik så kanske det oundvikligen blir relevant. För att vad händer med det? Nu läste ju de flesta det som en roman, sa du.
Ja,
jag tittar
precis.
Min katt fram i Rebeckas kamera.
Ja, jag sitter och ler mot Viktors katt.
Det är en otrolig katt.
Ja, det är
otroligt. Magnifik, tror jag är det rätta ordet. 12 kilo fick jag reda på innan att den väger.
Ja.
Det är mer än min.
Fallos kommentar på det.
Inte för att han är överviktig, vill jag bara lägga till för eventuella eller djurrättsfanatiker som lyssnar på den här podden.
Utan för att han är så otroligt manlig.
Han går med mig till gymmet ibland. Han bänkar inte så mycket, men skapligt för sin storlek. Men i alla fall, alltså om det kom fram liksom på objektiva omständigheter att Dencics historia var en lögn, vad hade du tänkt då?
Ja, det är en bra fråga. Jag tror, alltså min spontana känsla är att jag hade nog tyckt att det gjorde boken mer intressant. Jag tror att jag hade läst om den då, om det kom fram att han har fabulerat ihop det här.
För att det gör det mer litterär i något avseende, liksom mer en produkt av föreställningsförmåga, eller?
Det gör den mer falsk och därför också mer sann, tror jag. Det gör att den liksom, jag hade nog tänkt att boken då är en mer eller mindre omedveten men intressant skildring av ett psyke.
Men så du menar alltså, Rebecka, att det är typ ett litterärt egenvärde att någonting är lite artificiellt?
Nej, inte nu. Alltså, jag vet inte. Jag har så svårt att...
Men det skulle ju fortfarande vara verklighetens konflikt med innehållet i det litterära materialet som påverkade hur du dömde den i sådana fall. Verkligheten skulle fortfarande ha primat i tolkningssituationen, tänker jag.
Och är det någon skillnad där om han skulle liksom lida av en vanföreställning eller om han med berått mod skulle fabricera en litterär alternativ verklighet?
Ja, det skulle absolut göra skillnad för hur jag läste den. För jag tror att man inte, eller jag i alla fall känner att man ska absolut separera verk och person i den Yassin-meningen. Liksom att det är klart. Eller Peter Handke-meningen till exempel. Men samtidigt så influeras ju ens bild av vad det, ens bild av verket influeras ju av ens bild av personen i väldigt, väldigt hög grad. Och om jag hade liksom, om jag visste att detta var ett verk av antingen liksom en människa som lever i en parallell verklighet eller en människa som våldtar sina barn eller vad det nu kan vara, så hade ju det gjort mig mer uppmärksam på det, tror jag. Och jag tror att den blotta uppmärksamheten på vad det är jag har framför mig hade nog gjort att jag skattade det lite högre. Det hade blivit som en liksom fallstudie i första person.
Intressant, så osäkrande av berättarpositionen som uppmärksamhetshöjande medel.
Ja, det tror jag. Och sen säger inte jag att det hade gjort en bättre eller sämre, utan jag funderar mer på hur det hade påverkat mig som läsare.
Jag tror jag är precis likadan som du som läsare i den här meningen. Men om vi tänker så här, om vi bara, för att typ vända på exakt allt vi sa, eller inte vända på det, men varför tror du att just den typen av berättelse som den här boken är någonting vi bryr oss så himla mycket om just nu? För att jag känner att jag just nu är intresserad av att läsa den här boken och att ta reda på... Jag är liksom lika anfrätt av samtiden som alla andra. Det är bara Mikaela som står utanför den.
Men det här pratade vi om redan i första avsnittet av Gästabudet. När vi pratade om det litterära 10-talet. Och kom någonstans överens om att autenticitetsfrågan är ett paradigm för vår tid. För att vi inte längre riktigt vet vad vi ska lita till. Som en, alltså det finns en ängslighet kring vad är en människa och berättelsen om hennes liv. Som säkert har jättemycket med digitaliseringen att göra. Både med Microsoft självframställan i sociala medier. Men också att vi nu kan liksom, vi vet att så här, videobevis kan fabriceras så att de är liksom oskiljaktiga från faktisk dokumentation och sådana saker. Så att vi lever i någon slags så här, verklighetsnära hypermediering av vår egen verklighet. Så det är klart att vi törstar efter en känsla av att det här var ändå en autentisk berättelse.
Ja, för där har jag en killspaning nu. Eller liksom en sån spekulation.
Varför som... gillar jag ordet killspaning väldigt mycket mer än ordet spaning?
Nej, men det betyder väl egentligen samma sak. Det är liksom
en men det är mer ärligt att säga killspaning.
jag tror det. Det vinner på förledet här.
Fallosshat kallar jag det.
Vad? Det är ju uppskattning. Fast de går ju ofta ihop ju för sig.
Ja, förlåt Rebecka.
Nej men jag har tänkt på det här för att jag som vi pratade om innan vi började spela in så håller jag på och översätter den tyska författaren Walter Kempowski. Och han skriver, eller hans ämne är liksom borgerlighet, tysk borgerlighet under 1900-talet egentligen i vid mening. Och då är jag väldigt intresserad av borgerlighet i allmänhet just nu. Och jag håller mycket på med Ingmar Bergman och Hjalmar Bergman och annat sånt litteratur i sin, eller liksom kultur egentligen där borgerligheten som ju i någon mening är liksom en döende klass finns, för det är ju en väldigt specifik klass liksom. Och
det är klassen där män bär hattar.
Ja, precis. Det är en klass där män bär hattar. Det är inte en klass där folk har det materiellt bekvämt och tjänar över en viss nivå. För det finns ju fortfarande. Men hattarna finns inte längre. Liksom. Och i dem, hos Bergman och sådär, så är det så tydligt att borgerskapet har mer... Alla människor har mer än ett liv. Eller liksom mer än ett jag. Alltså de har... Kanske sitt privata jag och sitt offentliga jag. Fast det är mer än så. För de har liksom sitt jag som de är när de är med sin hustru. Och de har sitt jag som de är när de går till jobbet som disponent. Och sen har de ett jag som de är när de är med sin älskarinna. Och ett när de är med sina barn och så vidare. Och det är liksom, det är ju upphov till olika slitningar och nevroser och så. Men alla vet att det är så här och det är liksom, inga har några invändningar mot det. För alla har sina olika jag som de kan laborera med. Och då finns det liksom heller inget egenvärde i att de här rollerna ska flyta ihop. Utan snarare tvärtom så är man noga med att behålla de här skrankorna liksom, mellan livets olika sfärer. Och så är det ju, det har ju förändrats jättemycket. Det är liksom svårt att relatera till en del konflikter tycker jag hos till exempel Thomas Mann och sånt. För att idag anses det ju, det är klart att man har en fasad och sånt. Men fasaden handlar om olika saker. För på det stora hela så anses det ju väldigt viktigt att vara liksom genomlyst. Alltså så att man är en typ en grundad människa som förstår sig själv väldigt bra och som har... inte ha några försvar som man har byggt upp utan man har gått i terapi och man kan verbalisera sina problem typ, man kan liksom bottna i sig själv och att man då är till exempel så här hög chef på ett företag eller någonting, det är ju verkligen inte något som gör att man ska låtsas att man inte har några känslor utan då kan det snarare vara liksom ytterligare en valuta att man också har gått i terapi, alltså det blir som liksom ytterligare en nivå på skrytet typ och så här, om man är liksom kändis så går det i princip ut på att vara med i Stjärnorna på slottet och prata om sina trauman och liksom sånt. Alltså, det är en helt annan.
Men är det en killspaning här? Att så här, fiktionen har försvunnit med den borgerliga fasaden?
Ja, i alla fall att det där hänger ihop på ett intrikat sätt. För jag tror att det finns liksom en allmän... På grund av det här sanningsbegäret som ju skapas... Delvis av att det är så mycket fiktion omkring en i bemärkelsen att saker är som är regerade och sånt. Så tror jag att det finns liksom en misstro mot lögnerna. Så det finns liksom en misstro mot att typ hitta på. Liksom.
Som att tidningar slutade med första aprilskämt.
Va? Har de gjort
har
de, det?
Har de gjort det?
Det var flera år sedan tidningen jag slutade med första aprilskämt för att fake news är så stort liksom.
Det här avslöjar samtidigt att vi har slutat läsa tidningen.
Jag visste om det.
Jag tror det var, men inte det samma sak. Jag köper inte ens helt Rebecca. Jag tycker hon är stark.
Ja, och jag tänker att det säger jättemycket till exempel om utvecklingen i den samtida vänstern, eller om man tar ett subkulturellt exempel, den samtida queerrörelsen. För att alltså så här, när queerrörelsen uppstod, eller först då vad man skulle kunna kalla gay-lobbyn, innan dess var det ju jättemånga som levde sådana dubbelliv som var homosexuella och gärna ville fortsätta med det. Alltså personer som liksom cruisade på nätterna men hade så här, sina dugliga disponentjobb och sina lyckade familjer på dagarna, hade så att säga det bästa av två världar. Liksom, som blev väldigt upprörda när liksom, gay-identitetsrörelsen, som idag bara enbart framställs som en frigörelse, liksom, men då krävde att väldigt många gav upp sitt bögande för att de plötsligt utsattes för ett tryck att embracea det som identitet och då förlora resten av deras liv. Liksom. Så den autenticitetstvånget har ju liksom fått människor, alltså den är ju, det är ett tvångssystem i sig som avkräver en viss sorts liv av människor som vill leva ut en viss sorts begär. Och samma sak har ju nu nått fiktionen, att om du vill fantisera om någonting eller fabulera någonting, du måste fan kunna backa upp det med levd erfarenhet liksom.
Precis, och jag menar, det går ju in i, alltså om du vill vara feministisk ledarskribent på Aftonbladet så kan det inte gå ganska vederhäftiga rykten om att du har våldtagit någon, till exempel. Så jag menar, detta är ju såklart inte
det bara... Det kan man ju tycka är en mer positiv aspekt av samma
trend. Exakt, exakt. Jag menar, det hänger ju, alltså i någon inrikt mening hänger det ihop med liksom MeToo också ju, typ att så här, som det här som var häromdagen om att det här äckliga rockbandet Mustache som är med i Melodifestivalen, att sångaren där är dömd för sexuella trakasserier och så vidare. Och det är ju mycket så nu, liksom, att man rockstjärnor får inte svina, våldtäktsmän får inte driva kulturscener i Vasastan och så vidare. Och jag menar, jag säger inte att det här är liksom bra eller dåligt, men jag säger att detta är. Och att det finns liksom en växande misstro mot dubbla identiteter och roller och liksom fiktion på olika
plan. Och att sanningen kan ta sig uttryck på andra sätt än genom autenticitet, eller?
Tvärtom.
Exakt, ja, det tror jag.
Jag håller inte riktigt med om verklighetsbeskrivningen. Jag tänker att det du beskriver för mig, Rebecca, så låter det som att du beskriver hur den symboliska ordningen löses upp genom att, jag menar, att det inte finns längre, ja men, regler för hur ett liv ser ut eller strukturer för hur ett liv ser ut. Och det som händer när den symboliska ordningen löses upp, det är att man förpassas till det imaginära, det vill säga till en slags overklighet som är baserad på bilder, som är baserad på media. Så jag tror att det vi ser kanske utger sig för att vara autenticitet, men det är tvärtom, ja men det är overklighet.
Därav den dubbla benämningen på memoarer som romaner. Och viljan att liksom, det går ju, det är ju inte bara han, Daniel Dencik heter han det, utan också recenterade hon Olaug Nilsen, den norska författaren som skriver om så här, hur det är att vara mamma till ett barn med svår autism. Den marknadsfördes också som roman av någon anledning. Deras debutbok, En debutants dagbok, också roman. Jag kan i alla fall intyga att allt som står om mig i den är sant, i alla fall ur deras perspektiv liksom.
Nej, men jag menar ju inte att liksom detta ersätts då av verklig autenticitet. Autenticitet är så svårt med stavelserna där. Men just det, i alla fall någonting som ska ge sken av autenticitet och någonting ihopläkt.
Mm. Men jag tror att det snarare handlar om att jaget förskansar sig och att jaget blir viktigare för att man inte har någon relation till subjektet. Jag menar att det bara är det här, ja, med falska spegeljaget på något sätt som träder fram.
Ja, det är möjligt.
Men är inte autenticiteten en förskansning i sig? Att man, här är min egen producerade sanna sanning. Det finns ju inte längre heller något psykoanalytiskt läsparadigm i litteraturvetenskapen. Det finns inte heller i receptionen. Alltså det man letar efter är inte längre författares ofrivilligt utsagda sanningar. Mm. Utan självfabricerade sanningar. Liksom. Så det är...
Och i den mening man letar efter outsagda sanningar är de ju rakt igenom ideologiska. Eller?
Här... Du menar i bemärkelsen ligger den i fatet?
Nej, men så här. Jag läser en bok nu om en person som jag ska skriva om, så jag kommer inte säga vad det är. Eller det kan jag göra för att den här podden kommer publiceras efter den här recensionen. Men det är Emma Frans, vetenskapskommunikatören, som har skrivit en dagbok över coronaåren. Som ger sken av att vara en väldigt sannfärdig och autentisk skildring av hennes vardag och hennes reflektion över coronapandemin. Hon är ju epidemiolog och sådär. Och bara vad hon har tänkt för tankar om det här konstiga året som har passerat. Liksom. Men vad jag genast ser, det är ju liksom, så fort någon utger sig från att göra det där, så borde ju så här, varje halvtränad läsare får ju genast en så här ideologikritisk kickback i hjärnan. Okej, men bara vad är det du försöker framställa dig själv som just nu? Du är ju också ett varumärke. Samma sak med Åsa Linderborgs dagbok förra året. Mm. Liksom. Det här är inte din bekännelse, det är ditt försvarstal genom en bekännelse. Så jag tänker att vi redan är medvetna om den här eventuella inautenticiteten som göms i den förespeglade inautenticiteten. Är vi inte det? Det är väl ingen som läser Åsa Linderborgs året med 13 månader och liksom bara, ja, det här är hennes fucking sanning. Det här var
90%
exakt
av alla läsare skulle jag säga.
Tror du det så?
Ja, och kanske 50% av alla kritiker åtminstone. Liksom.
Ja, men jag tror också som sagt att man läser romaner så, som att det är faktaböcker. Mm. Jag tror människor har förlorat förmågan att tänka abstrakt.
Ja, eller förlorat förmågan att så här, uppskatta suggestion som frikopplat från... Nej, fast jag vet inte, för jag tror att människor i alla tider när de har läst en berättelse som ett fönster in i en annan värld till exempel, eller har liksom utsatt sig för suspension of disbelief, har vetat på något plan, men på ett nästan omedvetet plan, som Stanley Cavell säger så här, vi vet att det inte är en faktisk man som stryper en faktisk kvinna när Otello stryper Desdemona på scenen, vi vet det lika väl som vi liksom inte kissar i sängen i sömnen. Att så här, det här är en omedveten kunskap om vad fiktion är. Liksom. Jag minns inte vad jag skulle komma på.
Leute, habt ihr Bock darauf, eure Versicherung in den Griff zu kriegen und dafür 30€ Shopping-Gutschein abzustauben? Hier ist übrigens Tara vom Podcast Tara sagt was und ich sage euch, ladet euch die Clark-App runter und nutzt bei der Anmeldung mein Code Tara sagt Clark. Alles groß und zusammengeschrieben. Da kriegt ihr nicht nur eure Verträge gecheckt, sondern ihr könnt euch auch kostenlos und unabhängig von den Expertinnen beraten lassen. Also probiert Clark aus und holt euch den 30€ Shopping-Gutschein für IKEA, Amazon und Co. mit dem Code Tara sagt Clark.